Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Jesus bespisar 5000 hungriga män och därutöver också kvinnor och barn. Och allt han hade till sitt förfogande, det var 5 brödkakor och 2 fiskar. Jesus hade också tidigare gjort flera tecken, underverk som visade på vem han är. Brödundret är speciellt på det sättet att det är det enda som finns med i samtliga 4 evangelier. Men det verkar som om Jesus utförde flera underverk utav just det här slaget med bröd. Eftersom evangelisternas uppgifter om antalet kornbröd som fanns från början och antalet män som han bespisade och antalet korgar som blev över när det överblivna samlades in, det varierar mellan de olika evangelierna. Hellre än att som bibelkritikerna räkna med motsägelser och motstridiga uppgifter mellan evangelisterna, så tror vi då snarare att Jesus utförde det här underverket vid flera olika tillfällen och att det var lite olika förhållanden vid de här tillfällena. Av de olika evangelisterna så är Johannes den mest djupsinnige. Det här ska nu inte förstås som om att evangelierna är uttryck för författarnas egna mänskliga tankar och att de här olika evangelisterna i olika hög grad förmått ge uttryck åt den kristna tron och att Johannes så att säga skulle ha en mer utvecklad intelligens för att kunna tränga in i dessa saker. Nej, hela den kristna trosläran ryms i Matteus evangeliet som är den första inledande boken i Nya testamentet. Vi skulle inte behöva sväva i osäkerhet kring någon enda trosartikel om vi bara skulle ha Matteus evangeliet. Det är bara på grund utav Guds överflödande kärlek och hans mångfaldiga nåd som vi har ett helt bibliotek utav skrifter. 66 stycken gammal- och nytestamentliga böcker där vi får hämta kraft och klarhet när det gäller vår kristna tro. Att Johannes anses vara den mest djupsinnige, det innebär inte heller ett förnekande utav verbal inspirationens under. Alltså att Guds ande ord för ord har inspirerat de heliga författarna. Eftersom den helige ande, han som utforskar allt, också djupen i Gud, är skriftens egentliga författare, kanske man skulle förvänta sig att alla bibelböcker skulle vara likadana vad gäller djup, ja även framställningssätt, stilnivå och så vidare. Men så är det inte. Den helige ande har inte använt de bibliska författarna som själlösa skrivmaskiner. Utan han har tagit dem i bruk, sådana som de är, med sina olika personligheter och egenskaper. Och så har han höjt upp dem till en ofelbar nivå när de har författat de heliga skrifterna. Vi kan som en parallell tänka på oss själva. Hurdana vi är här på jorden. Vi har olika slags kroppar. Vi ser olikadana ut. Vi har olika personligheter. Men i den himmelska härligheten så kommer ju vi att uppstå sådana vi är. Det kommer vara samma människa som levde här på jorden som också är i himmelen. Men förhärligad. All synd, all skröplighet, all förgänglighet är bortrensad. Och så är det också med de olika bibelböckerna. De bär spår av sina författare. Men de är ofelbara. Den helige andes inspiration innebär naturligtvis att det finns outtömliga rikedomar i samtliga bibelböcker. Men infallsvinklarna är ändå olika. Johannes kallas örnen därför att han är den skarpögde. Den som från ett fågelperspektiv skildrar Jesu liv. Medan till exempel Markus, lejonet, har ett mer rättframt berättarsätt och börjar sitt evangelium rakt på sak med Johannes dop av Jesus och Jesu framträdande i vuxen ålder, så tar Johannes sin ansats redan från evigheten och skildrar Guds sons existens redan före världens skapelse. I begynnelsen var ordet. Så börjar Johannes. Och detta djupseende, det präglar sedan hela Johannes evangelium. I Johannes evangeliet är bespisningsundret det fjärde tecknet som Jesus utför. Och syftet med dessa tecken, det är att visa att Jesus är Herren. Herren Gud själv. Och när tecknen förstås rätt, när de uppfattas på ett riktigt sätt av betraktaren, då leder detta till tro. Tecknen visar alltså på Jesu gudom. Vi kan först lägga märke till att när Jesus såg folkskarorna och bad dem slå sig ner, så inflikar Johannes i sin återgivning av detta att det var gott om gräs på den platsen. Varför påpekar Johannes det? Är det bara en tillfällighet? Eller har Johannes ett särskilt intresse för geografi? Nej, upplysningen om det myckna gräset, det har något alldeles speciellt att säga oss. I Johannes evangeliets 10:e kapitel säger Jesus: jag är den gode herden. Dessa ord är oerhört, ja, häpnadsväckande anspråksfulla. Genom jag är-konstruktionen anknyter Jesus till det högheliga gudsnamnet J-H-W-H, Jahve, Jehova, eller hur man nu tror att det uttalades en gång i tiden. Det är namn som betyder jag är. Det som Gud uppenbarade sig med för Mose i den brinnande busken. Och genom att dessutom säga sig vara herden i bestämd form, i ett så laddat sammanhang i Johannes tionde kapitel, ett stridssamtal med fariseerna som anklagade honom, så menade Jesus sig vara Herren Gud själv. För i gamla testamentet så är det ju nämligen Gud som kallas för herden. Den allra mest kända utav Davids psalmer, den inleds med orden: Herren är min herde. Och den psalmen fortsätter sen: han låter mig vila på gröna ängar. Nu förstår vi varför Johannes var så noga med att påpeka att Jesus bad folket, sina åhörare, slå sig ner just på en plats där det var gott om gräs. Liksom David beskrev hur Herren, såsom en god herde, lät honom vila på gröna ängar, lät Jesus nu folket slå sig ner bland det gröna gräset. Jesus är samma Herre som David diktat om 1000 år tidigare. Jesus är Israels och hela världens Gud som blivit människa. Ännu längre tillbaka i Israels historia än kung Davids tid, om vi går tillbaka till den tid då Israel ännu var ungt, så kallade Herren Israel ut ur Egypten. Under 40 års tid bespisade han dagligen sina barn med manna från himmelen. I första Korintsebrevet kapitel 10 avslöjar Paulus att den som ledde Israels barn den gången genom öknen, som en moln stod om dagen och en eld stod om natten, det var klippan Kristus. Och nu då Herren, Israels Gud, blivit människa, samlar han människorna på nytt kring sig i öknen, denna gång in till Tiberias vid Galileiska sjön, för att utföra ännu ett brödunder. Det här visar att han är den enda sanne guden, den som mättade sitt folk under ökenvandringen. Ja, Jesus är den som lovsjungs i Saltaren 147, där det i vers 12 uppmanas: Jerusalem, prisa Herren, Sion, lova din Gud. Och i den salmen så sägs det i vers 14 om Herren: han ger dina gränser fred, han mättar dig med bästa vete. Under ökenvandringen ledde Herren Israels 12 stammar. De 12 stamfäderna, Jakobs söner, utgjorde grunden för Guds folk i gamla förbundet. Jesus utvalde åt sig 12 lärjungar som skulle utgöra grunden för det nya förbundet. Efter brödundrets utförande och efter det att alla hade fått äta sig mätta, fick lärjungarna samla in det överblivna. Och det visade sig att det blev 12 fulla korgar, allt efter apostlarnas antal. Och det här var ju betydligt mer än vad man haft från början, de ursprungliga 5 brödkakorna och 2 fiskarna. Det här visar på Guds överflödande nåd och kärlek. Han förser övernog. I hedesalmen läser vi om honom: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Herren fyller inte bara upp till bredden, utan ger till och med mer än så. De 12 korgarna av överblivet bröd vittnar om detta. Men 12-talet visar också på att liksom Herren kallade, ledde och uppdrog åt de 12 stammarna i gamla förbundet att vara hans folk och ett vittnesbörd för hedna folken, så ger samme Herre Jesus Kristus vid nya förbundets ingång de 12 lärjungarna uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Ja, vi har nu sett hur brödundret visar att Jesus är Herren, den enda sanne guden. Vi har alltså lärt oss något om Jesu person, vem han är. Men brödundret visar oss också något om Jesu verk. Det visar oss vad som egentligen var Jesu uppdrag. Efter det att Jesus utfört underverket och alla ätit sig mätta, blev det allmän entusiasm bland folket. De ville med våld göra Jesus till kung. Jesus förstod att folket inte alls hade förstått tecknet rätt. Brödundret hade inte lett dem till tron att han var samme Herre, Gud själv, som hade utspisat deras fäder med manna i öknen. De uppfattade honom istället som en världslig befriare. En som skulle kunna befria dem från den romerska ockupationsmakten. De ville ju med våld göra honom till kung. Den tid då Jesus framträdde, det var en tid av spänd messias förväntan. Det låg liksom i luften att någonting revolutionerande skulle hända. Det var många messias pretendenter, alltså sådana som gjorde anspråk på att vara den utlovade smorde, som uppträdde vid den här tiden. När folket hade sett Jesus utföra brödundret, så kopplade de genast honom samman med den i gamla testamentet utlovade messias. Visst är detta profeten som skulle komma till världen, sa de. Men de förstod inte vad slags uppdrag messias skulle utföra. Den vanliga föreställningen vid Jesu tid beträffande Guds rike, som messias skulle komma för att upprätta, det var att detta rike skulle innebära yttre förändringar i politiska och sociala förhållanden. Alltså en inomvärldslig frälsning. Fariseernas ideal, det var det teokratiska. Där staten och den judiska församlingen skulle vara ett och detsamma. Och därför kunde ju inte den romerska ockupationsmakten tolereras. Och den yttersta falangen i det judiska motståndet mot romarna, det var en grupp som kallades zeloter. Zelos betyder iver på grekiska. De verkligen ivrade för politisk befrielse. De eftersträvade det teokratiska idealet i dess mest utpräglade form. Och de skydde inga som helst medel för att förverkliga det. De talade om och uppmanade till det heliga kriget. Och de utförde attentat och ledde flera upp uppror. Och till slut leddes utvecklingen till öppet krig år 66 till och med 70. Ett krig som ju slutade med Jerusalems och templets fullständiga förstörelse. Templet raserades och det judiska motståndet kämpades blodigt ner. Rörelser med zelotiska förtecken har gång på gång även senare dykt upp i kyrkans historia. Den med Luther samtida Thomas Müntzer, som ju anslöt sig till bondeupproren i Tyskland på 1520-talet och ville upprätta ett gudsrike på jorden med militära medel. Han är väl kanske den mest kände av alla. Senare i historien så har vi den så kallade kristna socialismen, som man kan se som en fredlig variant av zelotism. Här ville man inte gripa till våld i revolutionär anda, men däremot ändå åstadkomma ett gudsrike på jorden genom att förändra samhällsstrukturerna efter rättvisa principer. I vår tid så är det den så kallade befrielseteologin som står för zelotism. Man tolkar Jesus som en befriare från världslig orättvisa, en som skänker de fattiga hopp om materiell utjämning och social rättvisa. Och i sin militanta form så uppmanar befrielseteologin till revolution. Men då är det bra att erinra sig Jesu ord inför Pilatus: mitt rike hör inte till den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Där den aggressiva befrielseteologin manar till att dra upp svärdet och strida, manar Jesus istället till att stoppa ner svärdet i skidan. Jesus avvisade alla förväntningar av politisk eller nationell art. Han sa: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se, här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Eller som det också kan översättas: Guds rike är inom er. Jesus ville verkligen inte åstadkomma någon politisk omvälvning. Han lärde till exempel att man skulle ge den romerske kejsaren skatt. Det är enligt den bibliska undervisningen inte romarriket eller någon annan stormakt som står i motsats till Guds rike, utan det gör istället Satans rike. Eftersom Jesus förstod att folket som blivit utspisat med bröd inte förstod något av detta, drog han sig undan upp till berget helt ensam. Och där slutar vår evangelietext idag. Jesus hade alltså inte kommit för att bli judarnas brödkung, skänka dem materiell välgång och politisk frihet. Men varför hade han då kommit? Ja, det framgår av Jesu egen undervisning i återstoden av Johannes 6:e kapitel. De övriga evangelisterna, De skildrar bara själva brödundret. Men Johannes, han återger även den undervisning som Jesus gav i anslutning till själva undret. Och Jesus säger då att han själv är det bröd som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Och att den som äter hans kropp och dricker hans blod ska leva för evigt. Talet om att äta Kristi kött och dricka hans blod är här sagt om tron. Den som tror på Jesus, alltså den som hämtar sitt livsinnehåll från honom och hans blodiga försoning, där han ju utgav sin kropp och utgöt sitt blod, ja, den människan har det eviga livet. Den människan har uppstått till nytt andligt liv genom den nya födelsen. Men hur kan då Kristi kött ha en så kraftig verkan? Ja, för det första därför att det just är Kristi kött. Mitt kött, säger han. Och Kristus är inte vem som helst, utan Gud. I honom bor gudomens fullhet kroppsligen. Kristi blod är dessutom Guds eget blod. Och vidare vet vi att det som hindrar oss från att få det eviga livet, det är synden. Men i Kristus så har vi återlösningen, syndernas förlåtelse. Han har genom sitt försoningsverk på korset tagit bort precis allt det som stängde oss ute från det eviga livet. Därför är Jesu kött en föda som ger evigt liv. Ätandet och drickandet betyder här att jag tror att Kristi kött är för mig utgivet och hans blod är för mig utgjutet till syndernas förlåtelse. Vi har nu sett också vilken Jesu uppgift var. Varför Fadern sände honom till världen. Han kom inte för att befria sitt folk i politisk mening eller för att förbättra deras materiella förhållanden, utan han kom för att utge sin kropp och utgjuta sitt blod till frälsning för en hel värld. Eller som han själv säger, människosonen har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Avslutningsvis ska vi se något på hur Jesus mottas på olika sätt. När folket som Jesus mättat, efter det att han hade dragit sig undan från dem, återigen fann honom, så sa Jesus förebrående till dem: amen, amen, säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Så är det ofta ännu idag med många av de människor som söker Jesus. De vill få framgång och rikedom. Jesus ska tillgodose alla deras jordiska behov och göra dem framgångsrika i livets olika områden. Andra människor omtolkar Jesu evangelium till att gälla fred och rättvisa på jorden. Ibland är man till och med så fräck att man bortförklarar Jesu brödunder, själva tecknet, och menar att vad som i själva verket hände, det var att Jesus genom att dela med sig av sina 2 fiskar och 5 brödkakor visade på välsignelsen av generositet och solidaritet. Genom att föregå med gott exempel fick han de andra på platsen att släppa något på sin girighet och egoism och så öppna sina picknickkorgar för grannen. Och vips hade de genom en gemensam insamling fått in så mycket mat att det räckte åt alla. Det var alltså i själva verket ett slags knytkalas Jesus uppmuntrade till och anordnade, menar man. Och så går man vidare och tillämpar det på världssituationen med hungrande människomassor i uländerna som skulle slippa svälta om vi alla delade med oss solidariskt likt de 5000 männen omkring Jesus. Och med detta tror man sig ha uttömt meningen med evangelisternas berättelser om Jesu brödunder. Men det är en fullständig förvanskning av vad evangeliet lär oss idag. Det fanns på platsen bara 2 fiskar och 5 brödkakor. Varken mer eller mindre. Det var en liten pojke som hade detta med sig. Och aposteln Andreas sa om pojkens mat: varför slår det till så många? Men genom att pojkens lilla matsäck överlämnades i Jesu välsignande händer, alltså i de händer som har getts all makt i himmelen och på jorden, så räckte denna matsäck till och det blev till och med över. Så får vi också se på och tänka om oss själva och våra små förmågor. Vi kan inte göra någonting alls för Guds rike i egen kraft. Vi är så små och otillräckliga. Men om vi överlämnar oss i Jesu välsignande händer, så kan han göra stora ting utav det som vi överlämnar i hans händer. Låt oss därför inte göra som tvivelsjuka moderna teologer och förnekande präster som tolkar om brödundret för att göra det hela acceptabelt för förnuftet, liksom föra det hela inom det rimligas gräns. Låt oss istället tro Jesus om att kunna utföra undret med det som är litet och oansenligt. Och låt oss tro att han är den allsmäktige Herren som gör det omöjliga möjligt och som kan hjälpa i all nöd och fara. Låt oss tro att han är den utlovade Messias. Inte en brödmessias som kommit för att ge oss några år av förbättrade förhållanden här på jorden, utan som människosonen som utgett sin kropp och utgjutit sitt blod för våra fördömelsevärda synder, de som skulle ha fört oss ända ner i helvetet, och så skänkt oss evigt liv. Låt oss tro att brödundret vid Tiberias in till Genesarets sjö bara var ett preludium till det som en gång ska komma, då Jesus ska hålla måltid med oss och vi ska få ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga för Jesu Kristi skull. Amen.